Okej, okay, jag börjar. Eller det är roligt om du börjar.
Hej och välkomna till veckans sommaravsnitt av Nu börjar livet. Och det här är livets bästa vikarie, Mikaela Drum-dum-dum-dum-dum Farni!
Ja, men så härligt. Och du heter faktiskt Mickis och inte Mikaela Forni i den här podden. Jag är så ledsen, gumman.
Men nu har ju du och jag mängs pratat om det här med mitt smeknamn. Jag kan inte heta Mickis.
Men du kan
eller Mix,
typ det.
Eller vad?
Alltså du kan typ
nej,
det.
Nej, nej.
Men du är fortfarande i Spanien.
Ja, jag är fortfarande i Spanien. Jag vill börja med att be om ursäkt för att det verkligen, det hördes ju att
ja,
jag var i Spanien.
Ja, men det lät spanskt ljudet. Nej, jag skojar, nu kommer folk bli så arga på mig.
Du blir i och för sig cancelad för vad
men
som
alltså, varför blir man cancelad hela tiden? Nej, jag skojar, vi ska inte skämta om det. Men du, vi hoppas att ljudet är lite bättre den här gången. Du har liksom micken nära munnen. Du sitter typ i en resväska, så att vi gör liksom det bästa av det.
Jag sitter ju inte typ, utan jag sitter ju faktiskt i en resväska med en gardin runt om mig.
Ja.
Det är så fruktansvärt varmt, så jag måste ta av mig min BH.
Ja, gör det.
Så jävla legendlåt!
Alltså, den är faktiskt
otrolig.
Då stod
otroligt. Man i Kungsträdgården när man var tonåring och lyssnade på
Färvan. Ja, jag var i Borås, gumman, jag var i Borås. Okej, nu strippar alltså Mickis. Perfekt. Men jag kan berätta lite vad vi ska prata om i den här podden. Så här brukar jag inte göra. Men jag tänker att det kan vara kul att veta innehållet innan. Vi ska alltså prata om vad vi har gjort i veckan. Vi ska också prata om den här YouTube-videon som jag släppte. Vi ska prata... Åh, gud, vet ni, kan aldrig fatta. Mickis har alltså skrivit ett brev till hennes 20-åriga jag. Alltså, kommer ni ihåg när vi gjorde det, jag och Vance, i den här podden för 100 år sedan? Det är typ ett av våra mest populära avsnitt någonsin. Mickis fick uppdrag av faktiskt en tvättis att göra detsamma. Så att det ska vi lyssna på sen, och så massa annat kul. Nu kör vi!
Alltså, jag har ju då varit kvar här i Marbella, där jag är. Och det har varit, ja, vad gör man när man är på semester liksom? Man dricker jättemycket cava sangria, är jättesandig hela tiden, jagar en helt hysterisk treåring som dessutom har fyllt 3 veckor, så jag har haft barnkalas i...
Just det, ni har haft kalas också, och hur gick det? Alltså, var det liksom massa barn där?
Det var, jag tror att det var 20-25 personer. Jag tänkte såhär, okej, okay, men nu är vi i Spanien, då är det inte så många. Men det var så jäkla mycket folk.
Jag vill redan blåsa ut, låtsas blåsa. Ja!
Jag tänkte inte heller på att det är 30 grader varmt på dagen, så jag bjöd in till ett kalas klockan 13. Så...
Oj, så här piken på dagen.
Nej, men folk
av värme,
mådde typ så fruktansvärt dåligt på det här kalaset. Alltså, det var ju så misslyckat. Men det viktigaste var att barnen var skitnöjda. De lekte, de hade det toppen. Och alltså, man gör ju vad som helst för sitt barn. Så att se Dante så fantastiskt lycklig. Han fick massa dinosaurier, han fick bilar, han fick en Paw Patrol-tårta. Alltså, ja.
Det är så roligt. Alltså, barn är verkligen, det spelar ingen roll vad det är för unge typ. Det är verkligen så här, 3 år så är det Paw Patrol som gäller. 2-3 typ. Dinosaurier, bilar. Man känner ju igen det där. Hur känns det att du har en 3-åring då?
Det känns helt fantastiskt. Alltså, vi var ju lite inne på det förra veckan. Jag var ju inte ett jättefan av bebistiden. Så jag tycker att ju äldre han...
Nej, det är fan ingen bra alltså.
Ja, men ju äldre han blir, desto roligare är han. Desto bättre har vi det ihop. Och ja, men han tänker så mycket och så mycket funderingar och saker. Och det är så fantastiskt roligt att få ta del av hans spännande lilla hjärna.
Ja, jag kan tänka mig att du gottar dig i det. Att ni sitter och så här tänker tillsammans typ, och du får förklara grejer.
Gud, ja, men det är ju så. Men det har varit jättebra, men också toppar och dalar. Precis som du, som vi vet utifrån den här videon, så har du haft en... mindre bra vecka, och av anledningar som jag inte kan gå in på, så har jag också haft det. Så jag är också väldigt skör, och det har varit väldigt tufft de senaste dagarna. Och livet har hänt, så att säga.
Mm. Och det kanske man kan prata om någon annan gång när det finns, när alla är redo för det.
Precis.
Men hur går, ni är ju också i Marbella av en anledning, och det är ju att ni håller på att bygga ett hus där.
Ja.
Eller renoverar ett hus.
Exakt.
Hur går det med det?
Alltså det är så fint, jag älskar mitt hus. Varje gång jag kommer dit så har någonting nytt hänt. Och så blir jag liksom helt pirrig och glad. Och när du bara distanspratar med en inredningsarkitekt och en byggfirma, så känns det som att så här, de ringer ju bara när det är ett problem.
Ja,
och då blir man så orolig och deprimerad. Jag kände så här, vad är det jag ska komma fram till? Är det ens ett hus där? Men så har jag kommit hit och jag kommer ha det så bra där. Du vet, jag ser mig själv
sitta. Men när är det klart liksom?
Det är klart i september.
Okej. Okay. Mm. Tänker ni att ni även ska vara där typ på vinterhalvåret också?
Alltså, ni vet jag inte riktigt om vi kan prata om. För att jag och Damon är inte riktigt ense om, om upplägget här. Spanien, Stockholm.
Vadå?
Nej, men vad fan? Jag tycker, kan vi inte bara vara i Spanien jättemycket? Alltså jag tycker det är toppen här. Kan vi inte bara vara i vårt spanska hus, dricka sangria, ha det bra, jag kan tänka mig att börja spela golf. Alltså, let's
du vill alltså bli
life.
Pensionär nu.
Nej,
nu vill du liksom.
Men vi kan ju gå på någon nattklubb till 05 också. Men allt är så jäkla härligt här. Men han tycker liksom att någon vecka hit och dit räcker. Så vi är inte riktigt helt överens.
Men är han rutinmänniska? Så älskar han sina rutiner?
Yes.
Ja, men då kan jag tänka mig att det blir jobbigt för honom att komma dit så och bara liksom bryta allt det.
Precis, man märker att han
alltså jag har ju mer och mer förstått att rutiner är så jävla härligt. Alltså,
nej, men fan.
Jag har aldrig varit hon innan. Men jag, alltså jag älskar det.
Men okej, är det här någonting som har växt fram med åren för dig?
Ja, gud ja. Absolut. Men jag tror att det är en del av mitt kontrollbehov. Min OCD som jag inte har. Jag skämtar om att jag har det. Jag vet man får inte skämta om sjukdomar, men vad fan, lätta upp stämningen lite. Jag har ju någonting där så här, jag måste ha liksom kontroll över typ vart saker ligger, att det är ordning och reda, att saker och ting ska vara på ett visst sätt, och det blir liksom starkare och starkare. Och absolut, det är ingen bra grej, men så är det bara liksom.
Men då är du och Damon exakt likadana. Men tack gode gud att ni inte lever tillsammans, för kul hade det varit då.
Min vecka har varit toppen. Alltså jag har lite så här. Nu har jag ju gått igenom, jag blev ju gravid och liksom jag har gjort allt det där. Så att vi har ju liksom inte riktigt, det har inte funnits någon tid för ens att tänka tanken att man ska resa bort. Alltså det har ju varit så här utanför vårat universum. Men eftersom att allt är lite så här packat och klart kan man väl säga, så har jag börjat få lite så här sommarångest.
Okay.
Alltså du vet när man går in på Instagram och ser att varenda jävel är typ in Europe. Man bara, kan folk sluta åka till Europe? Alltså jag är så irriterad att folk är i Europe typ.
Det är också så roligt att folk i USA drar till Europe. Man bara, men vart fan
nej,
är
men alltså,
du då?
Det är aldrig så här, det är aldrig Spanien eller Frankrike eller, utan det är Europe. De tror ju att det är ett land.
Det är så jäkla
alltså, 100%.
Sjukt. Men det är precis som att svenskar ibland säger att de ska åka till Afrika eller till Asien.
Exakt så. Precis så är
det. Är absurt.
Och så att jag är jätteirriterad på Europe och jag är också syn på Europe nu liksom.
Okej, du ska bara till Europe.
Ja, men jag funderar på Europe.
Nice, jag tycker du ska åka.
Så vi får se hur det blir.
Men
så jag har liksom försökt att typ semestra i LA, vilket man absolut kan göra. Alltså stranden är en halvtimme bort. Malibu liksom, vi åkte till Paradise Cove häromdagen som är en restaurang på stranden, på sanden liksom, med så här plaststolar och så beställer man skaldjur och dricker drinkar, och det är ju så trevligt. Och Dion älskar ju också det för att han får liksom så springa runt på sanden, alltså otroligt. Så då kändes det lite som att jag var i Europe. Så det var bra. Vi beställde massa skaldjur och jag drack ju Caesar. Har du druckit Caesar någon gång?
Vad fan är det? En bärs eller?
Nej, men alltså, nej, det är en drink.
En drink?
Alltså, den är otrolig. Det är typ som en Bloody Mary. Fast i Bloody Mary så är det ju tomatjuice typ. Eller hur?
Ja.
Här använder man clamato juice. Och så är det typ Worcestersås, tabasco. Och sen så har man tagine runt om på rimmen. På på kanten.
På ring.
Alltså jag, nej men snart blir det en engelsk podd. Alltså snart. Alltså det här går liksom inte längre.
Nej men nej. Alltså vad håller du alltså, på med? Alltså det är sjukt. Men okej, okay, vad sa du att det var för juice? Jag hänger inte med alls. Det händer jättemycket
clamato,
saker.
Clamato. Nej men jag tror att det är typ tomatjuice fast lite, inte så tjock.
Och
alltså jag vet inte. Men alla som är sugna på att göra Stells otroliga drink kan ju bara googla receptet.
Okej, okay, vill du höra ett Bloody Mary minne jag har?
Oj, ja.
För typ 10 år sedan så var jag och Dasha, som ju är vår gemensamma kompis, vi skulle ha med en drinktävling. Och vi bara, vad fan ska vi göra för drink? Typ, vi ville bara dricka alla drinkar.
Vad var det här för drinktävling? Alltså, det var inte så hört.
Det var en killkompis som var kock som anordnade en så här årlig drinktävling. Och det var ett
på en restaurang typ, eller?
Hemma hos honom. Men han var kock, så han hade som ett typ hemmakök, vill jag minnas. Alltså typ som ett kockkök. Och, ja, det var väldigt spejsat. Och så var det 10 lag, så vi var 20 pers. 2-2, och alla skulle servera varsin drink. Grejen var ju bara att man skulle ju dricka alla de här drinkarna. Så att på en eftermiddag drack man ju 10 groggar. Det var ju absurt.
Åh, herregud. Alltså.
Så jag vet inte om det var för att vi var drink nummer 8 som vi vann.
Alla var dyngrakade.
Svirgård. Känner ingenting. Men då gjorde vi, då ville vi vara lite så här modern. Så vi gjorde
en contemporary Bloody Mary.
Exakt. Så det vi serverade, det var en liten tomat, så här körsbärstomat, som låg i ett shotglas, och shotglaset var toppat med vodka. Och sen hade vi med spruta injicerat tomaterna med alla ingredienser i en Bloody Mary.
Så det, alltså wow, alltså, snälla, det var typ den bästa idén jag någonsin har hört.
Förstår du, folk tappade ju hakan, fulla eller ej, de blev ju så jävla imponerade. Så då kom vi ut där, de bara, vad är det här? Vi bara, drick. Och så drack de vodkan och liksom bet i och tomaten. Och då kom smaken av en Bloody Mary.
Alltså vem kom på, ta inte åt dig äran om det inte var du. Var det du eller Dasha?
Nej men det är
klart
det var Dasha, hon är så läkarbarn liksom. Jag hade aldrig kommit alltså, på den där coola
förlåt,
grejen.
Men hon är sån jävla, alltså så här partypingla. Alltså hostess with the mostess, det är Dasha.
Åh gud, vi gjorde ju succé med den där lilla moderna. Det är klart att vi vann ju med hästlängder.
Vad vann ni då? Jag hoppas verkligen att ni fick ett pris.
Ja, vi vann alltså mer drinkar. Alltså det var något så här, vi skulle ut på kväll och vi fick något drink. Jag kommer inte ihåg.
Ni fick så drinkbiljetter
sen. Eller hur? 2 drinkbiljetter på 3 Sturekompaniet.
Men går man tillbaka till min vecka. Förrgår så var vi på Providence. Jag är precis, alltså för alla ni som lyssnar på den här podden, om inte ni följer mig på TikTok så blir jag fan sur. Alltså jag lägger ner så mycket tid. Jag vloggar varje dag på TikTok.
Men nu måste jag börja följa dig.
Nej men alltså det är en ny vlogg varenda dag. Man får en inblick i mitt liv som man aldrig har fått förr. Aha. I och för sig i podden. Men... Nej men det är alltså, om jag får säga det själv.
Vad är det du...
Nej men allt. Aha. Allt. Nu till exempel så fick man ju följa med till Providence. Som då är så här en Guide Michelin otrolig lyxrestaurang i LA.
Mm.
2 stjärnor har han.
Oj.
Nej men alltså, det är så lyxigt. Alltså det är så lyxigt. Så kommer vi dit och vi har bokat chef's table. Vilket innebär att man sitter ju helt privat. Aha. Och i vägg med köket som bara är en glasdörr emellan. Så man ser ju exakt vad de gör
där. Hur många var ni då?
4.
Fy fan vad mysigt.
Du vet, det var jag, Manny och ett annat
par. 4, det är det perfekta antalet när man ska gå på fine dining.
Ja, det är det verkligen. För 6 det blir lite så här,
det blir lite mer fokus på alkoholen då, man snackar och så här, men är man bara 2 det kan bli lite tråkigt. Det är roligare att dela det med några andra.
Ja, men alltså visst är det lite tråkigt ibland när man är 2.
Alltså jag älskar dig älskling, men liksom.
Men liksom nu har vi gjort det här några gånger typ. Nu har vi pratat framtidsdrömmar 557 exakt gånger. Men nej men det var otroligt. Alltså de maten där är ju. Sen så har så när jag öppnade menyn så var det en bild på en krabba typ på vänster sida.
Mm.
Och så tänkte jag, aha, men då är det något krabbtema idag då. Så tittade jag upp då står krabbjäveln i ett akvarium och kollar på mig typ. En så här riktigt stor Norwegian Alaskan crab. Nej. Typ. Du har jättelånga ben. Jag bara, åh herregud. Amen. Jag hittade ju på det, ingen aning.
Ja, men det var den mest lyxiga krabban som någonsin har funnits liksom.
Ja, och han bara, vet du vad han säger till mig, servitören? Han bara, han har bara 1,5 timmar kvar.
Gud!
Men alltså, nej men...
Vad makabert,
nej men, alltså, det var, nej men det var så, du vet, då blev jag ju typ ledsen. Men sen så drack jag några drinkar och så gick det över. Men det var i alla fall min otroliga vecka.
För att du skulle äta den, eller?
Nej men jag bara, gud vilken stor, typ såhär kommenterade på krabban som satt där och glodde. Och han bara, han vet inte det, men han har ju bara 1,5 timme kvar. Men sen så, när kvällen var slut så satt han kvar där. Nej. Så jag antar att de kanske hade någon reservkrabba där bak typ.
Alltså, nej men det kanske inte var någon som ville äta honom då eller?
Nej men alltså man får ju inte välja meny.
Ja det var ju
så
det
de måste ju ha planerat. Ja, alltså man får välja en varmrätt typ så att man vet om man vill ha duck eller wagyu. Ja. Jag valde ju såklart wagyu. Det var inget snack om saken.
Inget snack. Ja, okej. Okay. Ja, du hade en underbar upplevelse.
Underbar. Och anledningen till att jag säger TikTok är för att jag precis har laddat upp en vlogg kring det här då.
Så måste jag gå och titta på en gång och likea.
Mm. Jag heter Rebecca Stella Dion där, för alla som vill veta. Men utöver det så har jag bara haft en bra vecka. Jag har ångest varje dag över att jag inte tar med Dion på äventyr hela tiden. För att han har sommarlov.
Okej, men ni gör grejer hela tiden.
Det kanske blir Europe typ, så får vi se.
Alltså vadå, ni gör ju saker hela tiden.
Tycker du det?
Ja, alltså typ det där är typiska föräldraångesten när barnen har sommarlov. Att man hela tiden tänker att man måste göra mer och ge mer. Vet, jag får dåligt samvete för Dante om jag har legat och scrollat på mobilen en halvtimme medan han sitter och leker i sanden. Och sen så bara, fast hur många barn får sitta och leka på stranden på sin semester?
Alltså, ja,
men man känner alltid att man kan göra mer.
Men vet du, jag tänker tillbaka på, alltså Dion har inga syskon. Hans kompisar är typ bortresta. Så att liksom, jag tänker mycket på så här, mina egna somrar. Mm. När jag tänker tillbaka på vad jag gjorde. Alltså jag hade liksom 1 miljard kusiner. Vi bodde typ på landet. Vi var ute hela tiden. Det är inte riktigt samma vibe här.
Nej.
Så jag får så här ångest att han ska tänka tillbaka på sina somrar. Och vara så här, det var ju jävligt tråkigt liksom. Men det var ju bra typ.
Fast hur många barn har en mamma och en pappa som lägger så mycket tid på en, som älskar en, uppmärksammar en och gör allt de kan för att man ska ha det bra och roligt. För det första. För det andra, han är 4. Alltså, I love you, men han kommer inte ens komma ihåg den här sommaren.
Tror du inte det?
Nej, alltså jag började minnas när jag var 4. Och Damon brukar säga till mig att jag har onormalt bra minne, att jag typ hittar på att jag kommer ihåg saker. Alltså han bara alltså, jag är så trött på honom. Han bara, nej men du, vem kommer ihåg från när man var 4? Du hittar ju inte på för att jag sett en bild. Jag bara, nej, alltså jag kommer ihåg. Men jag kommer ihåg ytterst lite.
Men alltså, jag tror att Dion kommer vara likadan, för han kan prata om grejer från när han var typ 2 år. Och jag bara, kommer du ihåg det? Alltså det är helt sinnessjukt. Så att jag är rädd att han kommer komma ihåg allting typ.
Jag tror inte att han kommer det. Och om han kommer ihåg så tror jag att han kommer vara väldigt glad och stolt över att ha föräldrar som har gjort så mycket för honom.
Sen har han faktiskt en pool så han kan hålla käften.
Exakt. Okej, men du har haft en fantastisk vecka, men det har också varit mycket känslor, för du publicerade ju den här videon i veckan.
Exakt. För er som inte har sett den här videon, den finns på min YouTube-kanal om ni är nyfikna. Mm. Men vi har ju gått igenom en jäkla resa, jag och Manny. Vi har haft lite problem med att bli gravida igen och vi har försökt ett väldigt bra tag. Jag har inte riktigt varit redo för att prata om det här i podden eller någon annanstans där det är offentligt, för att jag liksom försökt att hitta mig själv i det här. För jag, du vet, som man alltid är med så här olyckliga grejer, så tänker man ju alltid så här att det är skithemskt för alla som går igenom det, men att det ändå inte så här, man har lite en så här attityd där med sig att det kommer inte hända mig. Mm. Speciellt inte efter att man blev, alltså jag blev ju gravid direkt med Dion. Så jag har alltid känt väldigt mycket för kvinnor som går igenom det, men jag har inte riktigt förstått det för att jag själv inte har gjort det och för att det har känts så långt ifrån mig. Men nu när jag själv har gått igenom en jäkla resa så har jag behövt att hitta mig själv i den och veta så här, vem är jag i det här? Hur ska jag bemöta allt det här? Och framförallt, hur ska jag prata om det?
Precis.
För att jag har hela tiden vetat att jag kommer att vilja prata om det, för att jag vet att det är så många som går igenom samma saker, men jag har bara inte vetat hur. Men nu vet jag det, så att nu har jag öppnat upp mig. Och för typ 2 år sedan, nej, lite mindre, vi försökte alltså ett ganska bra tag, och sen så bestämde vi oss för att testa insemination, vilket heter IUI här i USA. Och det betyder alltså att man tar typ spermierna och läkarna kollar, de gör ultraljud för att se exakt när man har ägglossning, och så stoppar de upp det så långt de bara kan. Mm. Och det är typ det man kan göra innan nästa steg är IVF. Och med tanke på att så här, jag ändå inte är svingammal än, och jag blev gravid snabbt med Dion, och vi har kollat både mig och Manny, så är liksom allting okej. Okay. Allting är bra, så vår läkare rekommenderade oss att testa det först innan vi gick över till IVF. Så att vi gjorde det en gång, och sen så olyckligt nog typ samma dag som jag gjorde det så blev jag ju väldigt sjuk.
Mm.
Så att jag åkte in och ut mellan akuten i, under några dagars tid. Det här kommer säkert ni ihåg som lyssnar på podden. Och sen så visade det sig att min sköldkörtel var superinflammerad, eller vad man ska säga. Så att ända sedan dess och typ 1 år framåt så har jag ju jobbat med att försöka få mina nivåer att bli okej. Okay, så att jag fick ett go från läkaren att börja försöka igen.
För att man får för inte försöka väldigt få barn när man har problem med sköldkörteln.
Problem med sköldkörteln, exakt. Nej, exakt. För att risken för missfall är svinhög.
Mm, okay.
Så att det som ni då inte har vetat är att i samband med att jag blev sjuk i sköldkörteln så gjorde jag också insemination. Alltså det kostar jättemycket att göra det varje gång. Man går också igenom en jävla resa med hormontabletter, och det var en spruta i magen och allt vad det är. Så det var liksom dubbelt så jobbigt för mig under den perioden. Och sen så blev äntligen mina nivåer bra igen. Och vi fick tummen upp av läkaren. Jag bytte faktiskt läkare den här gången. För jag kände så här, den förra läkaren som jag gick till, alltså det kändes som en jävla fabrik. Det var så här, in, ut, betala pengar, gött, du vet. Här i USA alltså, kostar ju allting så mycket. Så de är ju bara glada typ att få in de pengarna. Och det kändes så ohjärtligt.
Alltså.
Och sen så jag ringde även läkaren när jag hade blivit sjuk. Och var så här, kommer det här liksom förstöra? Är det här all for nothing? Han bara, nej, gud, det är lugnt, typ, bla bla bla. Och sen så ringde han aldrig upp mig för att kolla så här, hur mår du nu, eller du vet, det var så jävla opersonligt.
Men då stämde ju din första känsla. Alltså ibland får man ju en känsla, så är det ju med allt. När man ska gå någonstans och man är nervös över någonting, det kan ju vara, du vet, jag går till terapi så här, första gången du träffar en psykolog. Och ofta är det ju så här, om den första känslan säger att mja, det här är inte som jag vill ha det, då brukar det stämma. Så egentligen ska man bara gå på sin kvinnliga intuition. Men det är svårt för dig, för du hade inga alternativ. Vad var alternativet? Att inte gå till någon?
Nej, men saken är så här att det är också ganska svårt när det inte är på ens egna språk.
Ja.
Alltså det blir liksom en någon slags, man kommer liksom till någon slags vägg. Mm. Där det är så här, okej, jag måste bara lita på att de kan sitt jobb typ. Det är konstigt, för man får inte samma känsla när det inte är på svenska. Även fast jag pratar flytande engelska och liksom har inga problem med det överhuvudtaget, det är inte samma grej.
Nej, jag förstår.
Speciellt inte när det börjar bli medicinskt. Men det som hände var ju att jag går ju till en otrolig här i USA heter det OBGYN. Och det är alltså en barnmorska typ. Men man har samma hela tiden. Så den barnmorska som man börjar gå till, det är också den som förlöser ens barn.
Det är otroligt. Sen förstår jag att det kostar jättemycket liksom pengar här. Men stor skillnad från
exakt,
hur det är hemma.
Extrema summor. Men det är också så här värt det typ. Men så att hon hade, när vi började diskutera insemination, så skickade hon 3 olika läkare till mig. Mm. Och jag ringde upp alla 3, och den som jag fick tid på först gick jag hos. För jag hade ju, du vet, så här, jag litade på hennes rekommendation. Men då var en av de 3 var ju han som jag gick till. Och sen så, nu när det var dags igen, så räknade jag bort honom, ja, för jag gillade inte honom. Och då hade jag två stycken att välja mellan. Så en var en tjej och sen så var en annan en man som heter Andy Huang.
Mm.
Och när jag googlade honom så fick jag upp att han har hjälpt jättemånga. Bland annat typ så här Chrissy Teigen, Khloe Kardashian. Alltså, och inte för att vara sån, men Kardashian med alla deras jävla pengar som de har. Man kan ändå någonstans, det här låter så löjligt, men förlita sig på att de väljer det bästa.
Absolut, alltså 100%.
Eller hur?
100%. De har nog inte ens gjort valet själva. De har väl personer som gör all research och
research,
gör det bästa,
exakt,
valet.
Så då tänkte jag så här, de har gjort research, jag behöver inte göra det. Jag kör på det här. Så jag ringer ju upp och får absolut inte en tid hos honom. Alltså nästa tid var typ så här om ett år, ja, och jag bara, fitta, vad fan ska jag göra nu? Oj, förlåt. Nej, men det kändes verkligen så.
Men du är inne, är i, din, du är inne i din sfär, så kör på.
Exakt.
Your excuse.
Fitta är ju för sig ett så bra svärord, men okej.
Okay. Det är också en så bra sak.
Men alltså så bra grejer överhuvudtaget. Nej, men så jag ringer upp min OBGYN igen och jag bara, gumman, du måste lösa en tid där. För nu, jag testade en av dina rekommendationer, det var vidrigt. Lös det bara liksom. Och hon bara, no problemo. Så hon fixar så att jag får en tid och får prata med honom redan så här veckan efter.
Oj, no problemo, vad är det för magisk
barnmorska? Alltså, no problemo typ.
Nej, men gud, I love her. No problem.
Nej, men hon är otrolig.
I got this
hon
for
är
you.
Otrolig. Nej, men så att han ringer upp mig, så vi har ett FaceTime-samtal först. Mm. Där han berättar om mina options. Så option nummer ett är så här, du är fortfarande ung, insemination kan funka, du har gjort det en gång, vi kan testa två gånger till. Då har du gjort det tre gånger och vetat att du har gjort allt vad du kan innan du går över till IVF. Eller så går vi raka vägen till IVF. Då är chansen är typ 65% istället för IUI som är typ 20%. Alltså att det ska funka. Så, och plus att så här, då fryser vi också ner dina ägg om du har extra, så att ifall att du vill ha ett barn till så kommer det vara en mycket enklare process. Bla 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 bla. Ja, och IVF här i USA är ju typ så här 250-300,000 kronor.
Det är väldigt. Vänta du, jag ska bara säga åt min svärfar som springer runt och skriker med min son där bak. Vänta.
Bra jobbat, gumman. Där sa du till på skarpen. Alltså så här är det för mig varje vecka med Manny. Han vet, jag säger till honom innan jag går ner och poddar. Ändå så tar han så här business-samtal på högtalartelefon.
Alltså, måste folk gå ut och skrika? Man bara, snälla, det är 45 minuter typ. Kan man få göra mitt jobb i 45 minuter?
Alltså,
och sen
verkligen.
Kan jag bara göra
kan man bara
andra
få finnas
jobb?
Där för tvättisarna en liten stund liksom?
Kan man få finnas här för tvättisarna? Kom igen nu, för fan, jag är vikarie. Jag måste göra ett bra jobb.
Ja, men IUI, jag vet att folk älskar att höra priser, så jag kommer berätta. IUI kostar typ 30 000 svenska kronor, give or take. Nu fick vi ju betala betydligt mycket mer för att det var så mycket extra blodprover och ultraljud och allt möjligt som behövde göras med tanke på att jag gick igenom vad jag gick igenom. Men det är i alla fall så här startpriserna typ. Ja, men så att när han berättar det här för mig så känner jag att så här, för det första svindyrt. För det andra, man kanske inte ska typ så här. Jag kände väl någonstans att jag vill inte ha det som medicinskt om jag inte behöver.
Jag förstår.
Det kändes som en sista utväg med IVF. Jag vill känna att jag har gjort allt först för att bli gravid. Så att vi bestämmer oss för att göra insemination IUI igen. Vi gör det en gång, funkar inte. Skitbesviken såklart. Också så här, ta sån jävla tid, åka fram och tillbaka, blodprov, ultraljud, hämta tabletter, käka tabletterna, spruta i magen. Alltså, det är liksom en jävla rollercoaster av att man lägger ner tid, pengar, hormonellt, man blir bloated. Alltså, du vet, det är liksom inte kul. Nej, men så att vi gör en gång, funkar inte, och sen så bara, vi kör en gång till, och den här gången ska det fan funka, annars så blir nästa steg IVF.
Ja.
Så att vi gör det, och jag efteråt när det typ är dags så börjar jag Alltså jag har, de säger så här, du kan ta pregnancy test om 10 dagar.
Mm.
När jag har gjort det. Jag bara okej. Men jag börjar väldigt snabbt känna mig gravid.
Helt sjukt.
Man har ju varit gravid en gång innan. Så att man, du vet, jag tror också att det känns och syns snabbare när man redan har varit gravid
en gång. Det tror jag absolut. Alla ens tjejkompisar med barn nummer 2, inte alla såklart, men många. Ja. Fick ju symptom tidigt, mage tidigare en gången innan. Och, ja. Allt märkte snabbare.
Så att jag märker det på samma dag på grund av 2 grejer. Den ena är, vi ska åka upp till en crystal store. Crystal affär, förlåt. Som ligger typ uppe i bergen.
Mm.
Som är helt otrolig. Jag har lagt upp den på min Instagram flera gånger. Så att ni vet nog vad jag pratar om. Men på vägen dit så är det lite så här kringelkrokar. Man åker typ upp i bergen. Jag är inte illamående. Men jag känner typ en så här nervös butterfly-känsla i magen. Jag bara, det här känns speciellt. Ja. Säger det till Manny. Han bara, okej. Okay. Sen så efteråt så ska vi gå och käka sushi. Och jag beställer in någon så här citron. Alltså jag dör ju för citron. Mm. Så jag beställer in någon så här citron. Någon sushi, lax med citron, bla bla. Alltså när det kommer in jag bara. Bleh. Alltså ta det här ifrån.
Nej.
Jag var tvungen att gå ut och sätta mig i bilen och andas.
Nej.
Men jag bara, du är gravid 100%. Så att jag, från den dagen, det är ganska, då är det typ så här 7 dagar efter. De har ju sagt att jag kan göra test 10 dagar efter. Så från den dagen så gör jag typ så här 3 dagar i rad tester. Och alla 3 har ett svagt streck. Men jag vet också att jag har gjort de testen innan. Och det har varit ett svagt streck och så har det inte varit någonting. Och jag vet att jag är dum i huvudet som köper samma test igen. Som visar så här falskt positivt. Men jag gör det för att när jag tar de testen och det är ett falskt positivt så har jag ändå hopp. Alltså det är så konstigt.
Men man blir lite konstig av att vilja ha barn. Man gör ju konstiga saker. Så att, tror alla som har försökt få barn och velat och kämpat kan känna igen sig i det.
Ja. Nej men så att jag och så jag går och hoppas och sen så en morgon när jag vaknar så tänker jag så här, jag ska åka och köpa ett digitalt test nu. För nu är det dags. Nu vill jag bara veta. Och den morgonen så går jag på toa. Och när jag torkar mig så är det blod på pappret.
Mm.
Och jag bara, helvete, min mens är här. Så jag blir så jävla... Alltså du vet, jag typ kastar grejer i väggen. Och jag blir så jävla förbannad. Och då, eftersom att vi visste att så här... Funkar inte den här gången så börjar vi IVF. Typ samma dag.
Mm.
Så jag bara, jag åker till apoteket för att hämta ut mina tabletter som är redo för mig för att påbörja min IVF-resa. Men samtidigt säger jag så här, fan jag ska också köpa ett digitalt test, jag måste bara göra det. Och då är det så här dag 9 typ, dag 10 så kunde jag ju ta testet. Så jag går in på toaletten, jag är så säker på att det ska vara negativt, jag går in på toaletten, gör det. Och det är fucking positivt. Det står yes och ett plus. Och jag bara, babe! Du vet så här, jag blir så jävla glad. Och vi, du vet, alltså vi bara så här ringer våran familj med en gång. Och bara, fan det här är inte sant liksom. Och jag mejlar läkaren och skriver så här, hej så här, jag fick ett positivt, bla bla. De bara, kom in så snart du kan och gör ett blodprov. Så jag åker in och gör ett blodprov. Och då... ska jag få reda på svaret på kvällen. Och jag märker på dem att de är så här inte så jävla positiva.
Nej.
Jag bara, fan, det här är ju en skitbra grej. Jag har ju blivit gravid. Kan ni vara lite glada liksom? Är det här också en fabrik? Du vet, jag blir så irriterad.
Men de har ju säkert varit sen med så... om det här också 1000 gånger innan. Och att någon blir glad och så kanske inte alltid behöver betyda något. Och de är nog försiktigt hoppfulla. Medan du bara känner glädje att så här, äntligen.
Jag liksom. Känner ju så här, nu är jag gravid. Nu kan ingenting hända typ. Nu, det gick typ så.
Ja.
Nej men så att jag väntar ju på att hela dagen är jag så jävla nervös. Väntar på att de ska ringa och så ringer de och bara... Ja, du är gravid. Grattis typ. Dina värden är dock, ditt så här pregnancy hormone är dock ganska lågt. Och så börjar han räkna så här, de bara, men du är ju fortfarande jättetidig. Du ska ju inte göra, du skulle ju göra ditt prov 2 veckor efter att du har varit här. Och jag bara, nej, 10 dagar fick jag reda på. De bara, det här är alldeles för tidigt typ så här. Det kanske är därför ditt pregnancy level är lågt. Kom tillbaka om 2 dagar igen. Gå tillbaka om 2 dagar. Ta blodprov. och det här det kostar ju 1500 kronor varenda gång jag gör det här jävla provet också.
Mm.
Och de bara, det är fortfarande lågt, kom tillbaka om 2 dagar igen. Så att jag hade liksom så här 1,5 vecka av ett helvete där det var så här, jag kommer kanske få missfall när som helst för att mitt hormon är så lågt. Eller så är det för tidigt. Så att in och ut där så många gånger. Till slut så de bara, nu är det äntligen stabilt. Nu är det äntligen okej. Det får man lite lågt, men det är så här, det kommer nog gå typ så här, de var hoppfulla. Jag pratade med läkaren, han bara, ja, det är lite lågt, men det kommer nog, du vet, så här, bla bla bla. Sen så är det dags för vårt första ultraljud. Allting ser bra ut. Så att då är kan jag då är jag verkligen så här, jag är gravid och jag känner mig så gravid. Alltså jag var så här, jag vet att det bara är att man är svullen, men jag hade typ en mage redan. Förstår du vad jag menar? Alltså självklart är det inte bebisen, men du vet, allting var där. Jag mådde skit illa. Jag fick till och med tabletter av läkaren för att jag mådde så jävla illa. Och jag var jättetrött och du vet så här, jag var gravid.
Mm, och känslan också när man äntligen ser någonting. Okej, vi ser exakt att det är någonting där. Så att det här är på riktigt liksom.
Exakt, det var bekräftat.
Varje sånt steg är ju såhär, yes, okej, ett steg närmare, ett steg närmare, ett steg närmare.
Och jag, du vet, varje gång jag gick på toaletten så var jag så jävla rädd att det skulle vara blod på pappret. Mm. Alla ni som har gått igenom en graviditet vet ju att så här, de 3 första månaderna är ju så... risken för missfall är ju väldigt hög.
Ah.
Och det är ofta då som kvinnor får missfall, de 3 första månaderna. Så att varenda gång jag var på toa så var jag kollade på pappret. Yes, det är ingenting. Jag var så hoppfull. Men så att det var liksom jävligt rocky från start. Och så var det aldrig med Dion. Alltså med Dion var det så här perfekt, 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 perfekt. Det var liksom aldrig några... självklart är man ju alltid rädd för att man vet att risken finns.
Mm.
Men med Dion var det var en helt annan graviditet. Så att jag var liksom, jag har varit orolig från start. Det har inte varit, jag har inte kunnat njuta riktigt. Men sen så var det dags för ett andra ultraljud. Och då var de så här, okej, idag kommer du antagligen få se att ett hjärta kommer flickra typ.
Mm.
Och det såg de inte. Det var ingenting där liksom. Mm. Så han bara, ah, det kan fortfarande vara för tidigt. Så jag kom tillbaka om 2 dagar. 2 dagar senare gjorde jag det igen. Sen gjorde jag det igen. Sen gjorde jag det igen. Och till slut så var det så här. Det hade inte vuxit. Alltså det var fortfarande lika litet. Och de hittade liksom inget hjärta. Så då var det liksom så här. Det är kört.
Nej.
Alltså det finns liksom inte en chans.
Hur var det där? Och sen, alltså hade du accepterat redan första gången? Alltså hur länge hoppades du? När började du inse? Alltså hur gick dina tankar i allt det här?
Alltså jag märkte ganska fort att de inte var så hoppfulla.
Mm.
För det var inte bara att de inte hittade ett hjärta, utan det var liksom att det inte hade vuxit. Det hade inte hänt någonting. Så att, men så här, när det verkligen bekräftades så var det ju såklart skitjobbigt. Alltså, jag bröt ju ihop fullständigt och typ låg så här apatisk i min säng i typ ett dygn och ville inte göra någonting utan bara, du vet. Och det är alltså, sen jag gick ut med min YouTube-video, alltså jag har fått tusentals, jag skämtar inte, tusentals DM och kommentarer från kvinnor som har gått igenom precis samma sak. Inte bara ett, utan så här, vissa är uppe i 5, 6, 7. Och det är, alltså det är så jävla tufft, för att man liksom, inte bara att man känner sig så gravid, att man liksom går igenom allting fysiskt, men allting som man måste gå igenom psykiskt också. Mm. Alltså det tär på en så jävla mycket.
Det är det psykiska som är... Alltså ja, det fysiska är också fruktansvärt. Men det psykiska, att behöva bära med sig det, den här ständiga pendlingen. Hela barnresan är en enda så pendling mellan hopp och förtvivlan. Och hopp och förtvivlan hela tiden. Varje månad är en cirkel av hopp och förtvivlan.
Mm.
Och varje gång man får mensen, en liksom, sån jäkla känsla att fan, okej.
det gick inte nu heller liksom.
Nej. Men sen och så måste man vänta en hel månad. Och sen så måste man börja försöka. Och sen den här tiden mellan att så här, okej, nu är ägglossningen över. Nu måste jag vänta x antal dagar för att kunna ta ett graviditetstest. Alltså vi behöver göra om det vecka efter, eller jag menar månad efter månad efter månad efter månad. Så har det bagaget plus så har de här inseminationerna. Och alltså det är bara, du vet, jag bara så här, ja, men bröt ihop och bara liksom kom in i någon så här hopplös surrender grej där jag bara var så här, okej, nu behöver jag bara så här stänga av allt och bara ligga här. Och sen så
vad sa Manny?
Ja, men Manny har ju tyvärr, så när man är kvinna i det här så är det så mycket fokus på en själv.
Precis.
Alltså eftersom att det är kvinnan som har burit det, går igenom det i kroppen, får ta alla hormonerna, så det blir fokus, fokuset har ju varit på mig hela tiden. Och han har ju bara så sett till att jag har överlevt. Så att jag tror att han har lagt alla sina känslor åt sidan. Men han har ju såklart varit jätteledsen också.
Men som du säger, ja, det är du som går igenom det. Det är din kropp, det händer. Ens partner kan ju inte föreställa sig. Alltså det är ju precis som att, alltså som du har sagt också, att så här, det gick så lätt med Dion. Och du kanske inte förstod. Så här, även om du har haft tjejkompisar som har gått igenom det.
Precis.
Man tänker så här, shit, stackars dem. Okej, det är fett jobbigt. Men man förstår kanske inte vidden av det.
Nej.
De går igenom förrän man har upplevt det själv. Nej. Och då kommer det förståelse, ödmjukhet, skörhet, respekt. Alltså allt det kommer liksom att säga, fy fan. Och som du säger, alltså jag har ju sett kommentarerna på din YouTube-video. Alltså det river i min kropp för att jag tycker så synd om alla kvinnor som bara, det enda man vill ha, det är liksom en bebis. Och det går så lätt för vissa människor. Och så är det så jäkla svårt för andra. Och det är så orättvist att det måste vara så.
Ja, nej, men det är fruktansvärt. Och det var just därför jag ville publicera den här videon. För att jag vet, och framförallt nu efter att jag publicerat den. Herregud, jag är så glad att jag gjorde det, för att det är så många som har skrivit till mig så här, tack. Alltså från djupet av mitt hjärta, tack. Jag känner mig mindre ensam. Och få de meddelanden så har det varit 100% värt att lämna ut sig på det sättet.
Hur kändes det när du publicerade? För det är ju inte självklart att, alltså de flesta väntar.
Alltså jag kunde inte, ja, alltså jag kunde inte sova natten innan.
Nej.
För jag var så jävla nervös. Just för att så här, det här har varit någonting som jag har gått och byggt upp under så lång tid, eftersom att jag inte har gått ut med det här. Så att, och jag var så orolig för hur alla som skulle se den skulle ta det. För att det var ju verkligen så här, alltså jag gjorde det samma dag jag kom hem från att ha fått ett ganska så här tungt besked. Jag var hemma själv, jag bara satte mig i soffan, tryckte på räck och körde. Alltså det här är inte någon så jävla omtagning, och det är inget, det här är verkligen så här, från mitt hjärta så sitter jag och pratar. Och sen så, när jag var klar så tryckte jag på stopp och så skickade jag den.
Men det ser man i videon.
Jag har inte, alltså man ser att det bara är den själv.
Ja, nej, men man ser, när man ser att det bara är du som sitter där i soffan och pratar.
Och jag skickade den till typ så här ett par vänner innan. Bara för att så här, är det här okej? Säger jag något dumt? För jag kunde inte så kolla på den själv. Och jag var så rädd också att jag skulle trampa någon på tårna. Att jag skulle säga någonting som var så här, men alltså, det där är ingenting mot det här typ. Men allas resa är ju olika, så att man ska ju inte heller jämföra. Ja. Men jag vet ju också hur hårt klimatet är.
Fast grejen är att det finns säkert någon som tycker att du trampar den på tårna. Det är klart att det finns någon som har försökt mer, som har haft det tuffare i sin resa, som har behövt gå igenom det här fler gånger. Självklart finns det det. Det kommer alltid finnas någon som har gått igenom någonting tuffare. Men det är din resa, och det var den du delade med dig av. Och jag tyckte att den var, hela videon var väldigt skör och ödmjuk, och jag tyckte man så här ömmade väldigt, alltså jag kunde knappt sätta på innan jag bara började tokgråta.
Ja, men som sagt så här, det var jävligt nervöst. Det var jättejobbigt att lämna ut sig på det sättet. Men alltså så värt. Jag hade gjort det 10 gånger.
Ja, det är så.
Jag är jätteglad att jag gjorde det. Jag är faktiskt väldigt stolt över mig själv att jag gjorde det också.
Det ska det vara.
Det känns som att så här, det är ett nytt kapitel i mitt liv av att våga vara mycket mer mänsklig. Mm. Så att nu ska jag påbörja en IVF-resa. Och jag är faktiskt supertaggad. Jag vet att det inte är en lätt resa. Jag har jättemånga vänner som har gjort IVF. Och nu med tanke på vad jag har gått igenom. Så har jag lite mer förståelse för hur jobbigt det kan vara. Mm. Men jag är faktiskt supertaggad. Och jag är också supertaggad av att dela med mig av den här resan. Det kommer jag verkligen göra. Så att det var liksom främst till anledningen till att jag öppnade upp min YouTube-kanal igen. Eller den var ju öppen, men till att jag liksom började bli aktiv igen är att jag vill att ni ska följa med på den resan. Så att jag kommer dokumentera ganska mycket från det.
Ja, och grejen är att det är så fint att du delar med dig. Jag tror att du kommer få så mycket support. Om du bara fick den här supporten från den första YouTube-videon. Mm. Alltså tänk alla tvättisar där ute som kommer peppa dig och finnas där för dig och dela det här med dig och också andra som kanske går igenom exakt samma sak precis just nu.
Du fick ju en uppgift av tvättisarna.
Ja.
Och det var ju att skriva ett brev till ditt 20-åriga jag. Hur gammal är du nu exakt?
32.
Så att du har liksom kommit en bit i livet. Du har barn, du är förlovad. Ni har precis köpt en ny lägenhet. Du har ett jobb, ett drömjobb. Du sitter här i liksom tvättiskanalen. Hur gick tankarna när du var 20 år? Vad längtade du efter? Vad var grejen? Det ska vi få höra nu. Så det är så vi avslutar den här podden faktiskt.
Ja, jag tänker att jag läser peppad. Det här brevet till mitt 20-åriga jag. Och sen kan vi diskutera brevet och hur ni tvättsar mådde i Facebookgruppen.
Och så kanske vi älskar det.
Så vi kan prata vidare om det i Facebookgruppen. Och sen så kan vi, om det dyker upp något intressant, kan vi prata vidare om det i nästa veckas avsnitt också.
Så bra. Och du, vänta, jag måste bara säga en sak. Mm. Jag fick en, innan du läser, jag fick ett meddelande på DM angående det här om att din man tycker att du och din son ser så ledsna ut. Att man tycker synd om er. Det var en som skrev så här. Jag måste bara säga det innan vi går in på ditt brev. Relaterade så mycket till det där gällande tycker synd om utseende. Har alltid tyckt pojkar generellt har sorgligare utseende än tjejer. Vi har alltid sagt i min familj att både min bror och son har bägge sorgliga utseenden. Typiskt sorgligt utseende är mörkt hår, mörka ögon, liten petit kille bakifrån med nacke, axlar och liten rygg med skuldror.
Nej, men jag
alltså så jävla
inte.
Roligt.
Älskar att men jag någon inte. Där ute kunde relatera till det.
Alltså hon kunde relatera. Roligt. Ja, det var så otroligt.
Okay,
men du, nu kör vi. Mängs.
Mitt brev.
Nej, vänta. Mängs. Alltså nu behöver vi sån stämningsmusik så att det liksom, alltså kör nu bara.
Bring it on baby. Här kommer mitt brev till mitt 20-åriga jag. Älskade Mikaela, du famlar i mörkret med tron om att du är ensam, men alla andra famlar också. Det där mörkret du håller på att ta dig igenom, det är bra att du gör det nu, för det rustar dig för framtiden när större sorg kommer att komma din väg. Den där killen som du tror har förstört ditt liv, du kommer knappt att minnas hur han ser ut när du är 30-something. Du kommer tänka tillbaka på den relationen och med ett leende inse att nåväl, den bidrog i alla fall till några riktigt bra dikter. Om bara 3 år kommer du att träffa en man som visar dig hur riktig kärlek ska vara. Någon som respekterar dig och alltid sätter dig i första rummet. När ni har barn kommer han fortfarande att titta på dig som att du är den sexigaste person han någonsin har sett. Ångra inte äventyren. Du kommer se tillbaka på dem med glädje och skratta åt dem med din bästis på en vinlunch när ni helt plötsligt blivit 30-åriga vinhaggor. Men våga säga nej. Kom ihåg vad du är värd. Mycket mer än vad vissa kommer försöka få dig att tro. Visa alla känslor. Jag vet att det är jobbigt att folk vill förminska den som är känslig, men stå på dig. Din förståelse för känslor är ett verktyg som du kommer att ha nytta av för resten av ditt liv. Både för dig själv och för människorna som du älskar. Skrikung med dina vänner på dansgolv världen över. Drick tequilan, flirta med killen, tacka ja till DJ-gigget. Du vet hur man har roligt och låt ingen ta det roliga ifrån dig. Du är på väg mot någonting riktigt stort i din karriär. Fortsätt med det du håller på med. Jobba hårt utan att trampa andra på tårna. Du kommer vara väldigt stolt över det i framtiden. Det är okej att misslyckas. Jag älskar dig oavsett. Försök att älska dig själv lite mer. Du är fin, rolig, snäll, bra och du vill så mycket. Tro ingenting mindre om dig själv. Slå bort de elaka tankarna. Och när Rebecca frågar om du vill köra shotrace med henne en helt vanlig onsdag, fastän du ska jobba dagen efter, säg ja och njut av ditt 20-åriga liv när ni dansar på borden.
Under hela. Alltså jag dör. Och så bra slut också. Men alltså herregud.
Så bra slut, såklart.
Alltså så bra slut. Men alltså, wow. Alltså fy fan vad bra. Alltså du tog mig tillbaka verkligen.
Åh gud, det är så härligt att vara 20 år.
Nej, fast ändå inte. Fan vad det är mycket känslor och tankar. Alltså det är också så jag hade inte velat.
Det är för sig mycket härligare mycket att vara nu. 32 på väg till en 40-årsfest.
Alltså det är så mycket bättre. Ja,
okay.
Så mycket bättre. Men hörni, vi kommer diskutera det här brevet och allt annat i dagens avsnitt i våran Facebookgrupp. Vad fan heter den? Ställs och Vans eftersnack, eller?
Ställs och Vans.
Jag säger fel
och
alltid.
Mix, eftersnack, gumma religionen,
vi får lägga in mix där också.
Mangs, nu kör vi. Vi ses i Facebookgruppen. Ciao!
Vi ses i Facebookgruppen. Puss, puss!
Puss! Can't understand it, you looking real pasty. Came from the south side, dark and I'm daisy. I don't give a fuck about nothing but bakery. Brown boy popping and that shit gone. Never seen a brown motherfucker double dip like this.